En podcast från Aftonbladet.
Tisdag den 4 februari. En man i 35-årsåldern kliver in på campus Risbergska i Örebro. Med sig har han ett automatvapen. Snart är tragedin ett faktum.
Polisen har under hela eftermiddagen uppmanat folk att hålla sig borta från området.
Det här är helt osannolikt faktiskt. Ett tiotal döda pratar man om.
Jag hörde två smällar och jag såg blod, massor av blod.
Det här är den värsta massskjutningen i svensk historia.
Ja, skolskjutningen i Örebro är den dödligaste massskjutningen i svensk historia. I dagsläget har 11 personer dött och flera vårdas fortfarande på sjukhus. Den misstänkte gärningsmannen, 35-årige Rickard Andersson, ska enligt uppgifter ha tagit sitt eget liv. När vi spelar in det här avsnittet är det mycket kring händelsen som fortfarande är oklart.
Ännu saknas väldigt många svar och jag kan inte ge dem svaren heller. Men det kommer en tid när vi får veta vad som har hänt, hur det kunde ske och vilka motiv som kan ha legat bakom. Låt oss inte spekulera.
Kan den här typen av attacker förhindras? Hur bör polisen agera i såna här situationer? Och hur väl rustade är svenska skolor för att hantera en sån här händelse? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Bengtsson. Och med mig idag har jag Lena Ljungdahl, säkerhetsspecialist som jobbar med systematisk säkerhetsarbete och utbildning när det gäller PDV, alltså pågående dödligt våld. Hon är också utbildad lärare, polis och förundersökningsledare. Lena, skolskjutningen i Örebro i tisdags är den allvarligaste massskjutningen i svensk historia. I dagsläget så är ju 11 bekräftade döda och flera som vårdas på sjukhus just nu. Hur går dina tankar?
Det är såklart en mörk dag. Jag, liksom många andra som har det här som säger, arbetsområde, är ju någonstans liksom en aktiv arbetsfas. Men när jag kom hem igår efter en lång dag så tog jag ju också snacket med mitt barn. Så att, ja, men det är många tankar nu, och framförallt såklart till de döda anhöriga och alla som jobbar just nu.
I andra intervjuer här under dagen och igår så har ju du nämnt att du inte är förvånad över att det här hände. Kan du berätta lite mer vad du menar med det?
Ja, det låter ju hårt, men jag är faktiskt inte det. Vi har ju haft skoldåd tidigare. Vi har vapen i omlopp i Sverige idag, både legala och illegala såklart. Den här typen av händelser sker internationellt, alltså utomlands, i andra länder. Det finns ju ingenting som säger att Sverige skulle vara förskonade för även den här typen av gärningar. Och jag har tänkt att det är nog bara en fråga om när vi har den första skolskjutningen i Sverige också.
Gärningsmannen då ska ju vara 35 år och tidigare ostraffad. Vad kan du berätta mer om den här gärningsmannaprofilen? Är det något som hittills har framkommit som du reagerat på?
Så jag kan inte alls uttala mig om gärningspersonen i det här fallet. Jag är ju gammal polis och jag vet ju hur tidigt det här är i deras utredningsarbete. Det är ett gigantiskt pussel som man ska lägga nu innan man vågar närma sig. Vad var det här? Vem var det? Och liksom, vad har vi för motiv? Det jag kan liksom prata om, det är ju generellt hur man ser på människor, eller de generella riskfaktorerna, de gemensamma dragen som brukar finnas när det sker skolattacker.
Ja, alltså, kan man se några gemensamma nämnare för just personer som utför skolskjutningar och liknande dåd?
Ja, men det kan man göra, och det stämmer. Det är ganska lika om man tittar liksom nationellt, de vi har haft i Sverige, men också de som sker internationellt. De flesta studierna är dessutom amerikanska, men då ser man en ganska tydlig bild över vem du är som genomför skolattacker. Om gårdagens gärningsperson passar in i den profilen, det får bli så att säga en senare fråga. de gemensamma dragen som man brukar se, alltså riskfaktorerna för just när det kommer till skol, människor, gärningspersoner som genomför skolattacker, så är det oftast en ensam agerande person, alltså att det är oftast en person som utför attacken, och att den också är samma person som har planerat attacken. Absolut oftast en man, en ung man är det vanligaste. Någon form av radikaliseringsprocess brukar de ha genomgått. Vilken typ av ideologi eller vad själva motivet eller drivkraften är, vad som är liksom huvudkärnan i det radikala tänkandet, det skiljer sig ofta åt. Kanske någon, ett upplevt utanförskap, man brukar prata om enstöring och så vidare, men någon form av ett utanförskap som man också är drabbad av, som man känner sig drabbad av. Destruktivt, hemma, bristande social kontext. Så det är ofta en eller flera av de riskfaktorerna som man hittar på de tidigare skolattackerna som vi har haft i Sverige och som vi också ser internationellt.
Människor flydde för sina liv när skottlossningen började på Risbergska skolan i Örebro. Men i vissa klassrum höll man eleverna kvar och inrymda. Så vad ska man göra om man hamnar i en situation med pågående dödligt våld? Det ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar. Lena, du jobbar ju med säkerhetsfrågor och specifikt då när det gäller PDV, alltså pågående dödligt våld. Hur ska polisen agera vid ett sånt här tillfälle som i Örebro?
Ja, polisen har ett verktyg, en arbetsmetod som de använder sig av ganska specifikt i den här typen av situationer. Och det är ju för att det är ett väldigt snabbt händelseförlopp med mycket skador och dödlig utgång. Och då använder man en arbetsmetod som svensk polis är utbildad i och tyvärr, ska jag säga, också har fått träna på skarpt, alltså fått använda skarpt tidigare också. Och det handlar ju om att så fort som möjligt få stopp på själva gärningen, få stopp på skadandet och dödandet. Och som polis då så handlar det om att ta sig snabbt till platsen, ta sig in om det nu sker i en byggnad. Alltså identifiera vem som är gärningsperson, och det är inte helt lätt på en plats där det sker något tumultartat. Därför att det kommer in så ofantligt mycket signalement som inte alltid visar åt ett håll, utan det är ju liksom fragment av information om vem de letar efter. Så att det är en svår uppgift att försöka hitta var pågår själva gärningen. Att ta sig dit, att göra sig säker på att man har så att säga rätt person. Man får ju titta på vad den människan håller på med. Alltså så att man identifierar att det här är nog den potentiella gärningspersonen. Och sen handlar det om att avbryta attacken. Helt enkelt. I första hand så försöker man ju gripa personen, och om det inte går, om gärningen fortsätter, så kommer man ju behöva få stopp på den. Alltså man behöver oskadliggöra personen då, så att den inte kan fortsätta sin gärning. Det kan man göra på en väldigt många olika sätt, ska jag säga. Men man måste liksom få stopp på skadandet.
Ja, precis. Jag tänkte faktiskt att vi skulle gå in mer på det. Alltså, vad krävs för att polisen ska kunna avvärja ett pågående dödligt våld så fort som möjligt?
Ja, men det krävs kunskap om hur man gör, alltså en metod. Det krävs en ganska stor portion mental förberedelse. Det här, jag har ju själv gått den här utbildningen inom polisen. Det är en tuff utbildning att gå, mentalt alltså. För att det går egentligen mot allt annat man övar på som polis. Alltså svensk polis har ju som grundmodell att använda så lite våld som möjligt. Och det är en metod vi ska vara rädda om i Sverige. Men i det här fallet så måste man ju få stopp på det här. Så att kunskap och mental förberedelse inför det. Sen har man ju såklart varandra i det. Och sen så beror ju på lite vad gärningspersonen, alltså vad själva faran består av. Är det knivar, yxor, svärd? Är det vapen? Vad är det vi har att jobba med helt enkelt? Och sen får man jobba. Och hur ser det ut på platsen? Vad finns runt omkring? Hur ser byggnaden ut? Så det är jättemånga komplexa beslut som behöver tas på en ganska kort stund. Alltså ett dåligt beslutsunderlag kräver ändå handlingskraft för att få stopp på gärningen. Så jag är inte avundsjuk för poliserna som gick in i den här situationen.
På både den berörda skolan och flera andra skolor runt om i Örebro höll man ju eleverna kvar i klassrummet. Vad är din analys? Gjorde man rätt där?
Så jag kommer inte i det här läget analysera de enskilda skolornas agerande. Jag tänker att de har agerat efter bästa förmåga utan vad de kunde förstå.
Om vi pratar mer generellt då, ja, när en sån här händelse inträffar, en skolskjutning till exempel. Vad ska man göra då?
Ja, jag var ju själv med och tog beslut igår när vissa skolor i närheten ringde mig och frågade hur de skulle göra. Då var jag med och tog de besluten att då inrymmer ni. För att om man vet att så att säga gärningen pågår någon annanstans, att man vet att inte gärningen är i vår skola, då är det en ganska bra idé att se till att säkra upp sin skola och sina elever istället för att släppa ut dem i någonting som man inte vet vad det är. Däremot befinner man sig på skolan där en gärning sker, då kan man inte ha det som enda lösning att alla ska in, för om gärningen är där inne så är det kanske den sämsta platsen att vara på. Så vet man inte, men det går rykten om, eller att man har fragment av information, att se till att få in alla elever och tillsluta skolan så att inte så att säga någon fara kommer in. Det är generellt en bra idé. Det är andra spelregler än just den drabbade byggnaden. Där är det lite andra saker som styr.
Och hur ska man liksom själv agera när du hamnar i en sån här situation? Det är dödligt våld, det är skott, du är rädd, chockad. Har du något tips?
Alltså det är den svåraste situationen man kan befinna sig i. Nu har vi evolutionärt fått ett ganska fantastiskt bra överlevnadssystem, ett konfliktsystem som kommer göra oss otroligt handlingskraftiga och snabba och starka och smärttåliga och sådär. Men för om du är på en plats där någonting väldigt farligt händer, det spelar faktiskt ingen roll vilken typ av fara som det är. Universalmetoden är ju att så fort som möjligt skapa ett avstånd till faran. Så vi pratar meter och sekunder. För varje meter och sekund så köper du liksom själv rätten till liv. I såna här gärningar så faran flyttar ju också på sig. Så man kan behöva ta liksom flera beslut. Det går inte att ta ett beslut och sen stick to it, utan att hela tiden försöka ta sig ifrån det man själv klarar av att uppfatta som hållet där faran kommer ifrån. Sen om det är ut ur en byggnad eller in i ett klassrum, det spelar inte så stor roll. Du ska bort från faran. Är du kvar på platsen så är det en jättebra metod att söka sig till skydd. Alltså hamna bakom saker som går att försluta. Dörrar, låsa in sig, gömma sig. Helt enkelt för att försvåra för gärningspersonen. Så att inte den kan lokalisera dig, veta att du är där, kan hitta dig, komma åt dig, nå fram till dig. Så att fly ifrån faran, att söka skydd och så fort som möjligt ringa polisen på 112. Det är liksom de tre sakerna man ska jobba med till faran är över.
Men du, om vi fortsätter lite på liksom skolorna runt om i Sverige, hur ser säkerheten ut? Kan det vara dags att liksom se över den?
Ja, så nu är det många som har gjort det. Så jag själv har ju jobbat med den här frågan i nästan 10 år. Jag har varit hittills i 52 kommuner. Så att det är väldigt många som redan har lyft frågan skulle jag säga. Men det är också tyvärr väldigt många som inte har gjort någonting än. Och det finns till och med skolor och kommuner som har tagit beslut att de ska inte jobba med den här frågan. Utan de tänker sig liksom att det här är polisens huvudvärk, det har inte vi med att göra. Jag tror tyvärr att en sån här händelse blir liksom en katalysator. Jag ser inte att det är större anledning att jobba mer än idag än igår. Utan det har varit en god anledning att hålla på med det här i flera år. Men de som har duckat det hittills kommer nog inte våga. De kommer inte få göra det längre för att vårdnadshavarna kommer lägga sån tryck på skolorna nu. Och skolpersonal kommer lägga tryck på sina skolledare. Det är inget kul att gå runt och försöka bygga relation till våra ungdomar samtidigt som man går runt och är rädd och tänker, kommer det ske här? Vad ska jag göra om det händer? Vad är vår rutin? Vad är rätt sak att göra? Och så vidare. Så att det ser väldigt olika ut i Sverige idag och jag hade ju önskat att lägsta nivån var betydligt högre.
Om vi riktar blicken mot USA där ju skolskjutningar tyvärr är ganska vanliga. Där har man ju infört vissa åtgärder som till exempel skottsäkra skyddsrum inne i klassrummen. Vad tror du, kan vi vara på väg åt det hållet som USA?
Ja, jag tror inte vi är otroligt försiktiga och applicera amerikanska metoder i Sverige. Vi har ju tack och lov helt andra vapenlagar här. Och har hittills varit enormt förskonade från det här. Men jag skulle säga att de här samtalen som sker i hem nu, över fikabord, i personalrum, de fanns överhuvudtaget inte i Sverige för 5-10 år sedan. Så att vi har ju redan flyttat oss någonstans. Så jag vågar inte sia in i framtiden. Jag vill däremot vara tydlig med, det går inte att bygga bort skolattacker. En dörr hjälper inte. En app hjälper inte. Utan det här handlar om att ha liksom, kunskap, att människorna som är på platsen ska ha genuin kunskap. Men visst, vem vet vart vi är på väg? Det beror lite på vad vi kommer ha för gärningar framöver.
Lena, man hör ofta att ett attentat kan utlösa fler, alltså att andra blir triggade. Vad säger du om den risken nu efter det här dådet?
Jag skulle vilja säga, jag hoppas på att jag skulle kunna säga att det är ingen risk. Men just när vi ser till gärningspersoner som utför skolattacker. Nu ska jag inte alls väva in det som hände igår, för vi har ingen aning om motivbilden för igår. Men om vi tar de andra, de tidigare. Just skolattacker är ett inspirationsbrott i stor del. De som gör skolattackerna har inspirerats av andra gärningar, har googlat på de tidiga gärningarna, nämner till och med andra gärningspersoner och verkar så att säga söka beröringspunkter med tidigare skolattacker. Och det såklart skrämmer ju mig då, att nu har vi ju, det är inte den första skjutningen i skolan, men det är den första skolattacken på det här sättet med skjutvapen i Sverige. Nu har vi den och då ställer jag mig frågan precis som alla andra, vad betyder nu det för utvecklingen? Det oroar mig såklart.
Tack för idag, Lena.
Tack själv.
Sist här hörde du Lena Ljungdahl, säkerhetsspecialist. Jag heter Olivia Bengtsson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. De allra senaste nyheterna om massskjutningen hittar du som vanligt i vår app eller på vår sajt. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.